Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Får jag vara programledare?
Du får jättegärna programledare.
Du, jag äter så jävla sjuk grej. Jag gör... Har du ätit bryta någon gång?
Ja.
Alltså är det en grej man äter i Luleå? Alltså hårt bröd som man bryter sönder i mjölk.
Ja. Det har ju många namn.
Ja, vad kallar ni det?
Bryta, sälta, doppekopp. Är inte det typ samma grej alltihopa?
Doppekopp?
Ja.
För det här är så, jag liksom går i barndom. Jag äter äppelmos, mjölk och bryta.
Åh, herregud. Och när jag växte upp så åt man ju också blodpalt åt det. Alltså som var som tunn bröd. Och så åt man det med fläsk och vitsås.
Vitsås?
Ja.
Satan.
Typ löksås, men utan lök.
Ja, det låter jävligt gott. Alltså bechamelsås är det.
Och en annan grej nu när vi ändå är inne på barndomsmatsminnen. Har du ätit klappgröt?
Ja!
Ja.
Med typ saft i, eller hur?
Ja, den är gjord. Det är en liten konstig bynsmak. Jag vet inte om det är på mannagryn och saft.
Eller hur?
Ja.
Det kommer jag ihåg, jag fick vatten hos en granne när jag var liten. Det var otroligt mäktig upplevelse.
Ja, första av de här tuggorna är ganska mäktiga för den är ju som lite fluffsig. Men sen blir det lite...
Man växer lite i munnen.
Ja, lite åt det här hållet.
Fan, den där kan man ju minnas från när man var liten. Att man satt i som grannar eller kompisars kök och hade någonting i munnen som man inte fick ner.
Åh, nej.
Men så var man tvungen att tugga i sig det. Och det bara växte och växte och växte. Ja, fy fan.
Ja, det är ingen hit.
Det känns som att det inte finns så mycket den kulturen längre, att man tvingar barn att äta upp.
Nej.
Gör ni det eller?
Vår filosofi är så här med barn och nu har vi väldigt tur att våra barn äter det mesta. Men som är
skryt flesta... lagom. Det värsta skrytet. Föräldrar som säger mina barn äter allt. Värsta vet.
Sanning med modifikation, som de flesta barn skulle jag säga. Så älskar de ju inte alla grönsaker.
Nej. Men om jag ska någon grönsak ändå?
Ja, men så vår filosofi vad det gäller barn och ätande är att man smakar i alla fall.
Ja, bra.
Men man plockar och så smakar man. Då har man i alla fall smakat. Och sen kan man ju smaka flera gånger. Det är lite som sushi. Om du äter det 8 gånger så börjar du gilla det.
Ja, men min brorsa gjorde han gjorde det här programmet Landet Brunsås.
Just det.
Då fick han ju Dino, sin näst yngsta, att äta lever 12 gånger för att han då skulle börja gilla det.
Ja.
Och det ligger väl något i det. Att om man bara håller på och nöter på med det smaken. Men det är så jävla svårt att upprätthålla tycker jag. För jag är så... Bladrig, men för mina barn äter nästan ingenting. Alltså då, och det är inte mitt stora barn heller. Och jag åt inte heller någonting när jag var liten. Så det är ju något med kulturen i min släkt.
Vi har ju då också ett litet lyxigt problem åt andra hållet. Vår äldsta dotter som är 12.
Ja.
Hon älskar bananer. Hon kan äta hur många bananer som helst på en dag. Och under loppet av en dag så kanske hon tar en banan till frukost. Och har med en banan till skolan, vilket är superbra. Och så kan hon ta en banan när hon kommer hem. För hon kommer hem först av alla.
Ja.
Och så tar hon banan innan träningen.
Det är perfekt.
Och så tar hon banan efter. Ja, och liksom vi har sagt, du får äta hur många bananer du vill. Och å andra sidan så ska jag vid och bära hem 19 kilo bananer per dag. Alltså.
För det är det som är krångligt med den här typen av grejer som inte går att lagra.
Ja.
Alltså då måste du handla det hela tiden ju.
Och så någon gång ibland händer att jag bara, jag ska ta lite fjällfil. Skivad banan och start eller någonting. Mm. Nej, det fanns inga bananer. Det fanns ingen start. Och det fanns ingen fila heller.
Men i övrigt
så kan jag väl gå och suga på en hårdbrödbit.
En stor sked luft fick pappan ta.
Så, och där tror jag också till barn, det är liksom, man kan ju inte foodshama någonting. Så vi har sagt att det är jättebra att äta hur många bananer som helst. Det får du för oss. Men ett, så är det inte hållbart att vi ska liksom bära hem så mycket bananer. Och med lite också ekonomiskt med dagens pris. Nu kommer man liksom...
Ja.
Står och faller inte på bananer, men det är att liksom få hem så mycket bananer.
Ja, ja.
Och så är vi fyra hushållet så.
Ja, man blir så jävla glad. Alltså min SA6-åring, hon börjar käka hårt bröd häromdagen. Ja. Och det har hon inte gjort förut. Och då blir jag så jävla glad eftersom det är så bra prepping mat.
Just det. Just det.
Så det kan man ju verkligen köpa hem mycket och ha.
Ja.
Och pasta är ju också en sån grej som hon äter väldigt mycket. Korvbröd har jag väldigt mycket i frysen.
Ja. Det håller inte, ketchup. Det håller inte jättelänge. Det blir lite vitt frysbränt korvbröd, eller?
Alltså jag tror att du underskattar hur mycket korvbröd de äter, mina barn.
Okej.
Okay. Jag har rätt bra rullians på. Men skit i det nu! Berätta, du har varit i Kanada för fan.
Ja, just det.
Hur var det?
Det är jättebra.
Vet folk att du jobbar med fiskespön eller?
Nej, ja, det vet inte folk det. Kanske. Ja.
Säg exakt, säg vad du gör. NAM.
NAM Products.
Är
ett varumärke inom flugfiske. Så vi utvecklar och tar fram och gör allt inom flugfiskeprodukter. Så våra liksom största produkt är ju flugfiskespön. Enhandsspön och tvåhandsspön.
Ja.
Och det tuffar på bra. Så i Europa har vi hyfsat
bra. Jag skrattar där. Jag tycker bara att det lät så kul. Enhandsspö eller tvåhandsspö. Det låter som att man bara... Antingen du kan välja om du vill hålla det med en hand eller två händer.
Jag tror du tänkte mer på liksom att det var lite kaxigt. Ska jag spöa med en hand eller med två hand?
Ja, ja, ja.
Du får välja den där.
Ja, precis. Alltså om vi skulle slåss, då skulle du få enhandsspö.
Man kan också tänka sig den här mobbaren på mellanstadiet som var lite större än alla andra. Du, ska du spöa med en arm eller ska du spöa med två händer?
Exakt. Ja, Lillove kan ju spöa en med noll händer. Det är ju det som är så speciellt på honom.
Ja, nu fladdar vi iväg. Men varje gång jag träffar Lillove och ger han en kram så bara, ja men alltså, är du så här stor?
Ja, men jag brukar ställa mig på tå när jag kramar honom.
Ja, och det är lite så. Jag brukar alltid skoja på alla när jag kramar så här. Jag går in lågt. Där är det som, jag kramar som hans navel.
Ja, men han ser inte så stor ut.
Nej.
Han är väldigt lång. Alltså...
Ja, men han är ju som grov. Han växt. Det är som att stå och titta på en jättestor tallfura när man liksom vänder blicken uppåt. Bara satan.
Kolla efter tjäder i toppen. Jävligt hett uppe i... Barret på Lillove.
Nu kommer Pangars bli skitsur för att vi kräddar Lillove.
Ja, just det gillar inte han. Men nej, okej, en namn i alla fall, med fiskespöna.
Ja, och nu håller vi på och brandar oss borta i Kanada och USA.
Mm, liten marknad.
Ja, litet land. Har vi pratat om det?
Men är inte Kanada ett av de här länderna, som också Grönland, som vinner så jävla mycket på den här projektionen av jordgloben på ett platt papper?
Ja.
Eller hur?
Ja,
alltså Grönland ser ut som att det är lika stort som Afrika.
Ja.
Men Grönland är egentligen lika stort som Angola.
Ja.
Att man blir lurad. Det där är ju det har väl ni alla har väl sett det. Men om ni inte har gjort det så googla. Heter det Mercantile Projection?
Jaha.
Mercator's Projection heter det.
Ja, ja.
Mercantile. Mercantilismen, det var ju... Alltså, minns du den eller?
Nej.
Nej. Ja, det var ju när man började handla så globalt. Alltså,
jaha. Ja, just det.
Ja, men det kan, alltså, Mercators projektion är då det som vår vanliga världskarta, där det ser ut som att Grönland är på riktigt liksom större än Afrika.
Men är det inte lite för att den kartan du och jag tittar på, där har vi liksom Europa i centrum på kartan.
Mm.
Om vi tittar på en karta i Grönland eller Kanada, så borde väl de ha det i centrum på sin karta. Då ser allt annat förvrängt ut.
Ja, så kanske det är. Det vet jag inte. Men alltså om du det finns Mercators projektion versus real. Jag googlar det på nu. Alltså Grönland är liksom, då ligger riktiga Grönland i den här projektionsgrönland, och då är det här är jävligt svagt poddinnehåll. Men det är liksom som att det ser ut som en liten fläck i mitten bara på det. Ja.
Uh-huh.
Ja, ni får gå in och googla själva. Fan, vad tråkigt. Hur som helst, det är ett stort land.
Ja,
men det är inte så stort som man tror, vill jag då säga.
Jag tror så här, eller i min hjärna. Det är så galet mycket större än vad jag trodde att det var. Jag tänkte att man åker till Kanada. Vi var i östra Kanada, i Nova Scotia landade vi.
Ja.
Och det tar ju längre tid nästan att flyga från östkusten i Kanada, Nova Scotia, till att fara till västkusten, till British Columbia, som vi kanske ska ha här senare. Alltså om man tittar, om du Google Maps är det, så liksom sträckan Nova Scotia Göteborg tar vi är ju lika lång som Nova Scotia Vancouver.
Oj, det är jävligt långt.
Det är jävligt långt. Så man tänker att ja, men Kanada. Plus att det jag inte heller tänker, för jag menar, jag kollade vart, för vi var på Newfoundland till, på ön. Och där är väldigt så här kargt. Det kan ju komma isberg där från Grönland och det är valar och allt. Men det känns som att du är på norra Grönland.
Fan vad coolt.
Sjukt coolt. Men, och då tänker jag, det här måste ju ligga långt upp satan. Men åker du rätt österut så hamnar du typ i Frankrike. På breddgraden.
Ja, men ja. Det är sån där jävla golfströmslur igen.
Ja, precis. Men det är ju inte fransk klimat. Och då har vi då hela det här Newfoundland och Labrador. Och då säger ju liksom Logan, våran kanadensiska namnkille. Han bara, men alltså det finns så sjukt mycket vildmark här ute. Och ofiskade älvar. Jag bara, nej men det finns det ju inte liksom. Allting är ju exploaterat. Han bara, nej men du, liksom, det finns bara ett enda sätt att ta sig dit. Det är med helikopter eller flygplan.
Så det är för jävligt dyrt att ta sig dit helt enkelt.
Ja, nu är ju liksom flyga med helikopter och flygplan där inte lika dyrt som i Sverige.
Och det är inte så stor grej för att de gör det.
Det är inte så stor grej. Och var och varannan har ju liksom pilotcertifikat att flyga de här små, små planen. Men det är liksom så här, och de bara, ja, men det finns ingenting där ute. Vissa ställen landar inte ens piloterna på. Dels för att ja, det är ju sjukt mycket björn till att börja med. Mm-hmm. Men sen finns det ju också byar som lite är isolerade.
Är det sant?
Ja.
Fy fan vad mäktigt.
De är så isolerade så landar de så liksom, så skär de alla skruvar på planet och vingar allt upp. Och så ja, sitter där i din stol typ i bästa fall.
Alltså det är liksom okontaktade stammar fast i Kanada.
Ja men lite så.
Vad sjukt.
Ja och så finns ju lite så här, kanske aktiva, kanske nedlagda. Det finns ju ganska mycket militärbaser som är gömt i de här vikarna. Så det är ju helt galet mycket land de har.
Jag fick liksom pirr nu.
Ja, och jag scoutade ju också. Nu var ju vi där för fiskets skull. Så vi träffade jättehärligt folk där på de butiker vi har. Och så har vi lite ambassadörer där borta. Och vi filmar och fotar och testar nya prylar och sånt där.
Ja.
Jag scoutade också jakt. Och där, det frågar, det är så svårt att sätta sig in när man är van hur ett system fungerar. Och så ställer man frågan på ett annat ställe hur det fungerar där.
Ja.
Så förstår ju de inte heller riktigt frågan.
Hur då?
Jag bara, men alltså löser man statligt och liksom hur liksom jaktkortsarrenden och liksom, nej men alltså vi har så sjukt mycket land så att du kan liksom, bara du följer de basala regelverken.
Vad är det då?
Ja, då är det ju givetvis olika för de som bor där. Men om vi skulle komma dit så måste vi ha en kanadensare som har liksom guide-licens. Men,
alltså, okej. Man får inte bara flyga runt.
Nej, men du kan ju åka dit och jaga med din kompis som har guide-licens. Så du behöver inte köpa som ett guide-paket. Sen tror jag också att de måste sätta upp, om vi skulle komma dit så måste de ha liksom en guide-camp. Men det arrangerar de. Jag vet inte vad konceptet är för det.
Aha.
Men marken är liksom så här, ja, jaktmark är inte ett problem om vi säger som så.
Dröm. Kan man som svenne köpa mark i Kanada?
Kanske.
Alltså jag tänkte höra så här, när det är så här oisporterat, alltså att man skulle vilja bygga ett litet hus någonstans.
Ja.
Och där man kan, när det blir för mycket med alla jävla poddar och Instagram.
Det kanske är någon som vet hur det fungerar, för jag försökte fråga lite om hur det där, jag fick som ingen klarhet, jag förstod inte riktigt, om man ska vara helt ärligt.
Nej.
Hur mark, för att i det här ödemarkslandskapet så kan ju folk sätta upp kamper.
Ja.
Och de kan ju liksom hugga ner skog och elda och jaga och fiska och sånt där. Och då frågade jag liksom, är det staten som äger det? Måste man arrendera eller måste man köpa rätten till jakt och fiske och skogen och hela den biten? Men ja, jag är ingen expert. Jag kan tyvärr inte uttala mig om det.
Alltså, och de drog en klassisk, vadå, ingen kan väl äga land?
Precis.
Men du, jag tänker att det är många som lyssnar på podden som är intresserade av fiska. Så berätta lite om fisket.
Ja, på östkusten då. I Kanada, där fiskar man atlantlax. Det är ju samma lax som vi kan fiska i Danmark och Norge som vi har. Atlanten binder ju ihop Skandinavien med.
Alltså följ oss för fler kartreflektioner. du måste bara kolla, smsade den här kartan till dig.
Alltså på text-sms?
Ja, på telefonen.
Alltså shit, vilken konstig kart. Det där måste vi lägga ut.
Alltså det blåa är ju som man brukar se den på världskartor. Och det mörkblåa är hur det är i verkligheten.
Ja. Oh.
Det är sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Vem äger Grönland?
Danmark.
Hela Grönland.
Ja. Donald Trump försökte köpa Grönland från Danmark när han var president.
Ja, det vet jag.
Ja, vi lägger ut den där kartan. Förlåt, fortsätt. Atlantlax.
Atlantlax fiskas på östkusten.
Mm.
Och de har ju också där nästan varenda rinnande vattendrag är laxförande.
Vad betyder det? Att det bor lax i den?
Att det bor lax, vildlax i den.
Aha.
I Sverige har vi ju förstört nästan alla vattendrag genom att bygga ut det med vattenkraftverk. Och
bra jobbat alla.
Vi har släppt ut ganska mycket tungmetall och det ena och tredje och fjärde.
Ja, det där hörde jag på radion häromdagen, att de pratade med laxfiskare i Finland. Att, ja. Som EU menar att Östersjölax är okänlig som människoföda.
Ja.
Det blir man ju för jävla deppig av alltså.
Ja, man blir ju jättedeppig av det.
Men så är det inte där borta.
Nej, den är ju hälsosammare. Men sen finns ju också problemet med odlingslaxen. Den laxen som vi odlar i havet är ju väldigt dålig. Dels för att man matar den med skit. Eller, jättelång historia, jättekort. Man fiskar upp kärlig matfisk. Alltså strömming, sill, allt möjligt sånt som du kan äta. Som människoföda.
Ja.
Så gör man det till fiskmjöl, så tillsätter man antibiotika, massa explosiva och konstiga saker. Och sen matar man laxar, liksom belgiska blå laxar. Och den laxen är ju en helt annan lax.
Fan,
den är ju inte född och uppvuxen i en vild lax eller i en vild älv. Så den hittar ju som inte hem genetiskt.
Nej.
Men det rymmer ju extremt mycket odlingslaxar. Så de simmar ju upp i vildlaxälvarna och liksom förstör, fuckar upp ekosystemet totalt.
Alltså som när man hade fest när man var liten och det kom oinbjudna.
Ja,
idioter.
Det kan man säga.
Ett moppegäng som bara levde rövare och hade sönder saker.
Precis, exakt så.
Så är det den belgiska blå laxen.
Ja, precis. Så det är dåligt. Men där borta i östra Kanada så har de ju faktiskt bevarat liksom... De har en bra, vad heter det?
Fiskepolitik.
Ja, nu är det ju väldigt mycket schism givetvis där. Som alla, för det finns ju alltid två delar. Någon vill slå ihjäl alla laxar man får, äta upp den eller kasta den. Och någon vill släppa tillbaka laxar eller ha ett regelverk kring det.
Ja, ja.
Det som jag tycker är fint när de har kommit en bit är att nästan alla laxälvar där borta är bara flugfiske.
Okej.
Okay. Nu kan man ju vara spinnfiskare och tycka det är kul, men det finns ju ställen för dem också. Men man har fått bort det här. Det ibland kan det vara väldigt mycket effektivare med spinnfiske och många står och kastar ut, liksom, man fastnar i botten, det är blysänken och det ena och
det
tredje.
Just det.
Jag skulle inte gå för djupt in på det.
Säljer du flugfiskespö?
Vad är ni skriver? Ops, reklam för egen verksamhet.
Exakt, exakt. Den starka aversionen du känner mot spinn.
Precis. Nej, jag tycker att alla får plats. Så är det väl med allt.
Ja, bra.
Bara man har sunt och långsiktigt tänk för det.
Men det som händer här hemma, alltså jag fiskar nästan aldrig, men det jag brukar fiska i strömming på våren.
Mm.
För att det är så jävla effektivt. Man får upp så jävla mycket och ja. Det är så jävla gott och man kan sill och allt det där. Men de är ju helt borta nu för att de ligger och trålar utanför i Östersjön och tar alla strömmingar och mal till fiskmjöl i någonstans.
Ja.
I Danmark. Ja. Och ger till odlingslax.
Och där är väl också en kombination av alla faktorer. Både trålare, kanske skarven, kanske...
Och säl,
kanske miljögifter, förstår du? Det är så lätt att skylla på en. Du är dum. Men det är liksom så komplext ibland.
Just det, men för mig låter det, precis, det förstår jag. Men det låter ändå rätt safe att säga, om det ligger en jättestor industritrålare, tänker man att det är ju dåligt. Det skulle man vilja få bort.
Ja, havsöringen har ju försvunnit jättemycket där du bor. Förut fanns det ju var ett mecka för havsöringsfiske. Men det har ju försvunnit för att strömmingen har försvunnit. Som havsöringen helst äter.
För det kommer, alltså det är väl 15-20 år sedan, så då kommer jag ihåg att då fiskade jag havsöring.
Det har vi ju pratat jättelite om, Kalle. Du fiskade ju en del när du var yngre, eller hur?
Ja, jag fiskar väldigt mycket. Alltså fast bara i all sin enkelhet. Jag har inte hållit på med flugfisk och sånt där. Men metat har jag gjort väldigt, väldigt. Det var typ det jag och min farsa gjorde när jag var liten.
Ja, kul.
Alltså ute på... Jag hade ju stället på Muskö på utsidan av Södertörn. Jag bor ju på insidan av Södertörn nu.
Ja.
Och där fick man ju så här, liksom riktigt fin, stora enkilos aborrar och så här. Så det var ju jättekul.
Galet.
Så det har jag hållit på med väldigt mycket. Och då ville jag mycket nät när jag var liten och så där också. Och det, jag kan få så här ryck ibland att jag vill lägga nät. nu. Ja. För jag tycker liksom, jag tilltar så mycket av det där.
Det är så spännande att vittja nätet.
Ja, men också att det liksom sker. Jag tycker om saker som sker utan att jag behöver hålla på med dem samtidigt. Ja. Att nätet liksom jobbar åt mig. Men man får ju ingenting längre i näten.
Nej, jag höll på med mjärdar för att jag skulle fånga mört. För att vi anglade gädda som det heter. Man satte angredon på isen. Och då hade man mört som bete.
Ja.
Så fick man hålla på att hacka och bila upp någon stor jäkla vak och hålla på med det där. Det var som de minnen.
Ja, precis. Och gäddsaxar hade vi olagligt också.
Ja, det höll jag på med också. Det var ju jättespännande.
Jag tror att jag berättade den historien, men det var ju isen var för svag för att bära en vuxen. Så skickade de ut mig med ett rep runt midjan. Kolla gäddsaxarna. Det är också andra tider.
Är det säkert? Ja, det kommer att gå jättebra. Ja, det är precis. Lugnt.
Vi drar upp det annars bara. Men jo, det jag skulle säga var bara, de håller inte på att fiska laxen med, alltså det är inte industrifiske på lax där borta.
Nej, inte på det sättet kan man väl säga. Men det som liksom jag som är super, super nördig då, det jag reflekterar är att det finns så ofantligt många fina vattendrag som håller bra mängder med lax.
Oh.
Så allt, Kanada är lite som du tänker på Kanada, allt känns lite fräscht och vildmark.
Gud vad härligt.
Ja.
Då är ni vid liksom en älv som löper ut, ja, i Atlanten, ja. Är det så? Ja.
Och den kan ju då vara ganska lång. Och alla laxarna simmar ju in en gång per år för leken. Och sen liksom bor ju de i havet. Men de återkommer ju alltid till den älv. Det kan vi också prata jättekort och kanske vi har gjort tidigare. Alltså de simmar ju alltid upp tillbaka den älven där de föddes.
Ja.
Och sen simmar de långt ut i dag. De här laxarna kan ju bo Atlanten, Danmark eller någonstans Grönland.
Jaha.
Och sen hittar de alltid hem.
Det är som jag har gjort ju. Jag flyttade ju från Sorunda och nu har jag flyttat tillbaka till Sorunda.
Faktiskt. Ja. Men en lax, alltså deras GPS att hitta in i den lilla fjorden, i den älven, i det vattnet. Liksom.
Men och vet man vad det är, hur de gör då? För fåglar vet man väl att de känner av magnetism?
Ja, och ljus eller? Är det? Nu chansar vi. Det finns säkert någon som kan det. Det vore jätteintressant att faktiskt veta om det finns studier. Det finns jättemycket studier.
Ja.
Men någon som kan dela med oss hur deras kompass fungerar.
Men det kan ju också vara att de bara har tur. De har flax. Alltså, det funkar ju både på fåglar och på laxar, det är skämtet.
Man älskar ju sådana mångsidiga skämt.
Fick ni någon fisk då?
Ja, vi fick några laxar. Det gjorde vi.
6 laxar?
Ja, nej, inte riktigt exakt. Det var lite trögt fiske, det var det.
Det var det?
Och vi var ju egentligen inte där för fiskandets skull. Och det är lite off-season också.
Ja. För om de bara är i de här älvarna när de leker, då måste det ju vara då.
Ja, precis. Men de kommer in typ i början på juni och sen leker de. I Kanada leker de lite senare. Så de hade inte börjat leka än, men de har ju gått upp i älvarna sen. Hela sommaren.
Ja,
så, ja. Men och sen, ja, vi gjorde allting runt omkring. Vi åt massa med vad heter det? Seafood. För det ska man göra om man är kanna. För man har ju sett på Deadliest Catch.
Ja, alltså kungskrabba.
Ja, nej, nu ska jag göra snow crab.
Ja, ja.
Snow crab, pilgrimsmussla, hummer, räkor. Ja, alltså. Och vänta, ostron. Bästa ostron jag har haft. Nu har jag inte ätit ostron många gånger i mitt liv, men helt galet goda ostron.
Och är det liksom, hur ser de på den typen av mat? Finns det så mycket så att det inte är så här dyrt som det är här? Eller är det fortfarande väldigt lyxig mat?
Svar ja, det är inte dyrt i förhållande till vad vi betalar.
Det är inte dyrt?
Nej, nej, nej.
Det där är ju drömmen. Att man kommer till stället där det är så här. Där, ja, men som förr, att de fick skriva in i så här. Det har jag läst någonstans. Vad fan är det? Alltså det är rallar i Norrlands inland tror jag.
Ja.
Att de fick skriva in i något kontrakt att de bara fick äta lax,
ja,
max 3 gånger i veckan. De tyckte det var så jävla äckligt.
Helt rätt. Eller de åt ju typ nästan 6 dagar i veckan. Och då var ju liksom, kan du tänka om du fångar laxen på sommaren. Och så saltade man in den ju stenhårt i stora tunnor. Så det var ju som rutten, fermenterad, jättesalt lax. Som du liksom där, innan du fångade ny, tänk dig maj där, innan lagt i bottenskrapet där.
Alltså det kanske inte är de finaste bitarna heller för att man kanske har valt bort dem.
Idag så är det väl jättedyrt att kalla det för surströmming.
Ja, just det. Men fan vad lyxigt. Och då var det också på, hur såg restaurangen ut när man åt det?
Nej, vi fick det levererat i träbackar och stora frigolitkartonger med is.
Men shit.
Ja, det hade de ju fixat till oss. Och så kockade vi där i 3 dagar i ända. Och gjorde jättegod mat på det.
Fan vad gott. Alltså ni hade som er massäck var ostron.
Ja, men faktiskt. Vi hade det vid älven ändå. Vi eldade och grillade. Gjorde lyxmat vid kanten istället för att äta.
Det låter ju helt magiskt. Kan man kunna få se något från den här resan? Alltså, du tog bilder och filmade och sådär, eller?
Ja, precis. Jag la ut lite bilder igår faktiskt på vår Instagram, Nine Products. Kan ni kolla på lite fräscha bilder. Sen, jag filmade 3 dagar, så jag kommer att klippa ihop en film om materialet där. Du, roligt, apropå filmande. Ända sedan man har kunnat börja filma så skojar vi alltid. Det gör nog alla fiskar. Om jag står och filmar dig när du fiskar så skojar man så här. Ja, men Kalle, är du redan nu? Du bara, jajamän. Ja, på 3. 1, 2, 3. Vad det så fick snappar. Så skojar jag med Kastin där borta, för hon stod i båten. Kastade ut och så jag bara, är du redan nu, Kastin? Och hon bara, jajamän. Jag bara, då räknar vi ner så här. 3, 2, 1. Tror du inte på fan att jag säger 1 så bara.
Nej, jo. Det låter helt sjukt.
River på en jättefin lax och jag får den på film. Den simmar iväg, bara hoppas och till och med hoppet på film. Alltså.
Bättre än så blir det ju inte.
Det blir inte bättre material. Där. Du, innan glömmer jag bort det. Vi måste prata om en specifik sak i Kanada.
Ja, och gärna.
Det är, vilket vi har haft jättekul åt, att alla, nu var ju vi på, alltså man kan ju skoja lite kanske i Sverige så här. Kan man göra det? Att vissa ställen kanske mer inlandet där, att det är lite bonnigare. Kan man säga så?
Ja, det kan man säga.
Och kanadensan skojar lite om så också, om Newfoundland. Att där liksom, ja, det är nu folket där som de är där och man glömt bort det lite. Men 99,8% av alla invånare bär kammo.
Är det sant?
Alltså, jag har aldrig sett så mycket real tree kammo och stora truckar som i Newfoundland.
Fy fan vad underbart.
Jag skojar, för vi har skojat om det, för jag har ju en taiga. En skald regnjacka som är liksom i kammo.
Ja.
Men det är ju mer modern kammo.
Just det, alltså lite mer special ops kammo.
Så att jag sa det, vi måste ju ta sig in, jag kommer försöka smälta in. Men jag kände mig ändå lite som att jag kom felklädd till partyt.
Fan, alltså det där låter som en sån dröm att få åka runt på och handla grejer där. För att det är så här.
Ja.
Alltså jag tänker man kan gå in på liksom Kanadas Jula och köpa världens snyggaste jacka.
Ja, vi skulle in på Probas eller Cabela's. Ja. Men vi hann inte där. Jag har ju varit på Cabela's förut och Probas. Det är ju typ deras jula för jackor. Och bara kolla hur många olika modeller Realtree Camo de ändå säljer där borta. Så att om du ska dit och vara finklädd och smälta in och liksom, då tar du med dig ditt Realtree ställ.
Realtree tuxidon.
Ja, faktiskt. Och så tar du med din truck är ju lite för liten.
Ja. Ja, verkligen. Alltså min är ju den minsta sorten som finns där. Det är ju som stadstrucken.
Ja, precis. Och så bara åker du dit och så är det jättevackert och fint. Och det är så mycket älg på den där ön så att det liksom, de varnar jättemycket för att det är mycket olyckor.
Såg ni några djur?
Nej, massa fåglar och tyvärr massa döda fåglar, för de har haft en fågelsjukdom där borta.
Mm-hmm.
Så det låg massa fåglar som var döda överallt. Det var lite tråkigt. Men Terry, en av våra kompisar där borta, sa att vi hade kunnat fara ut i skogen så jag kunde locka in en jätteoxe åt dig. Det är liksom, han bara, jag var i förrgår morse och bara lockade lite, kom det ett gäng.
Shit. Och vad är det de jagar? Vilken jakt håller de på med?
Ja, älgjakt och björnjakt.
Oh.
Sen har de ju lite olika grouse, men de säger, för jag förklarade liksom fågeljakten här, för de har ju också ripa. Så här är de ju väldigt varska och de var helt imponerade att vi har så stora tjädrar. De sa, där borta är fågeln så dumma, du kan gå 2 meter från dem nästan, plocka dem med handen. Skjuta dem med en pilbåge, typ.
Det är inte riktigt den stilen de kör här.
Nej. Och de får väl jaga från bilar där, tror jag.
Dröm. Men och sen jagar de myskox också, caribou sådär, fast det är längre upp.
Caribou jagar de. Och just det här kan du kalla, jag vet att du läser jättemycket litteratur från både USA och Kanada. De har ju typ Big Five.
Ja.
Inte den mer afrikanska dåliga grejen, utan där tror jag caribou ingår.
Mm.
Och det finns ju en låglands caribou som bara finns på Newfoundland.
Mm.
Så då kommer, det var en massa New York registrerade truckar som var där. För det var ju lite jaktsäsong nu, så var och varannan bil hade ju en frysbox på flaket på sin stora Ram eller på sin GMC eller.
Fan vad roligt.
Och när vi skulle docka på färjan så kom det en sån här gigantisk truck med en frysbox på, liksom fastbandad, och på det låg ju ett gigantiskt horn, fastspänt bara.
De är så extra stora där också, eller hur?
Ja, ja.
Det är som en annan sort.
Så myskoxe vet jag inte, men caribou, älg, björn. Vad mer kan man tänka sig?
Det finns säkert nog hjortar och sånt där, ja.
Jo, hjortar har de ju. White tail tror jag.
Ja, vitsvans.
Ja, ja.
Det är en klassisk sån... Den mest klassiska amerikanska hjorten som är i alla filmer. Deer Hunter-filmer.
Just det, just det. Säkert implanterad från något annat land någon gång.
När ska vi åka dit och jaga då?
Ja, jag har ju scoutat där, så vi kanske kör nästa år. Då har vi stuga mitt på marken. Två av våra vänner, eller min vän och hans farsa. De båda har guide-licens. Det är jättestort landskap, helt öde. Du får inte köra någon motordrivet fordon, så du måste liksom flyga ut, bli avsläpp, bo i stugan.
Och så skogsslakta och...
Ja, bära.
Frysbox får man med.
Ja, vita säckar. Kanske ha en revolver på det, för det är ju extremt mycket björn. Väldigt...
Gud. Jaha,
ja. Nej, det passar ju inte riktigt din image, Kalle Cowboy Hat revolver.
Nej, men exakt. Det roligaste med om vi skulle åka, det är ju att se Pang Anders testa ostron, tycker jag.
Ja, det hade varit fantastiskt.
Han har inte direkt ostron aura.
Med tabasco och lite citron.
Han är lite Norrlands djup i skalet, bara låter den simma runt i.
De hade ju en jätterolig Kalles kaviar-reklam för jättelänge sedan. Du kanske minns den. Då stod han i ett litet stånd på Venice Beach. Så lät en amerikaner smaka Kalles kaviar.
Mm.
Och då är det en man som kommer dit och smakar. Så står han så här, han hittar som inte ordet på vad det smakar. Eller hur? Så ställer liksom han som står i ståndet, han bara... good, han bara, no, alla ord letar efter, men inte good. Jag kan tänka mig att Pang Anders tar in ett ostron, så bara, vad tycker du? Vänta, det här smakar...
Är det gott? Nej,
gott är det inte, men någonting är det.
Jag kommer ihåg, jag var utbytesstudent i USA, då saknade jag kaviar så mycket, så fick jag mina föräldrar skicka en tub kaviar. Och då kom värdbrorsan, tyckte att det var det sjukaste. Han bara, what is this fish paste?
Den är ju lite märklig att äta.
Har du något mer om Kanada?
Nej, nog om Kanada tänkte jag säga.
Får jag berätta en grej?
Jättekul.
Jag har varit på hundutställning.
Ja.
Man har ju en bild av hundutställningar som för mig mest kommer från den här filmen Best in Show. Mm. Som ju är en alltså samma som gjorde Spinal Tap. Alltså en fake dokumentär är det. Om hundmänniskor. Som är otroligt rolig. Och den är inte så jättelångt från verkligheten. Nu var ju det här en jakthundsutställning. Vilket medför att det är ju ganska mycket sådana som mig där också. Så det är ju liksom jaktfolk mycket. Som är där med sina jämthundar.
Okay.
Och anledningen till att man ställer ut sin hund är ju dels för att uppfödaren då, i mitt fall, vill att jag skulle göra det. Så man köper en fin jämthund, då vill de att man ska ställa ut den.
Jaha, okay.
Men det är också framförallt för att man ska få jaktprov. Om att den har ställt ut hunden och den har fått ett pris då i... Alltså den kan få bara godkänt liksom. Men har den fått godkänt, då får man sen gå jaktprov.
Kan den få inte godkänt om du ställer ut hunden?
Ja. Alltså typ den kan bli hemskickad om den är typ aggressiv. Eller om den har något, liksom, något riktigt jävla... En missbildning tror jag.
Ja.
Alltså så det här är ju ett sätt... Att liksom, för hela grejen är ju jävligt konstig. Det är liksom som en ring. Och så står det en massa människor med hundar runt. Och sen ropar de in så här, så är det olika klasser. Och så är det några tanter som sitter i så här, ett partytält. Och så är det en tant som har en mick. Och sen så säger hon om utseendet på alla hundar.
Mm-hmm.
Alltså det är bara utseende. Och det tycker man ju är jävligt konstigt. För har man en jakthund så är den ju, det spelar ingen roll hur den ser ut. Den är ju till för att jaga med liksom. Men sättet att förstå varför man håller på så här är ju... Dels för att det finns en tradition ibland i hundkretsar att man håller på och utse. Sen är det också det här med att man vill upprätthålla raser i hundvärlden. Mm. Alltså man vill att jämthundar ska se ut på samma sätt som de alltid har gjort. Och de ska jaga på samma sätt som de alltid har gjort.
Ja.
Så det är därför de här utställningarna finns och det är därför jaktproven finns. För att de då ska kolla, jaga den här som en jänthund ska, då får den ett bra betyg och då kan den sen liksom med fördel använda sig av
just det. Just det.
Och har man en hund som har jättekorta ben till exempel, då kanske man inte ska använda den i avel. Och då får den inte heller då godkänt på det här.
Just det.
Man såg ganska snabbt då att man tycker liksom att om man inte är van vid den här världen så tycker man att det är lite ofräscht med det här.
Mm.
Alltså att liksom att tjejhund, att tikarna har så här vackert feminint huvud och killhundarna har så här brett maskulint huvud.
Ja.
Utmärkt svans, fullvärdiga seltecken, och det är så här att de är vita och svarta på kinderna på,
ja. Eller och bara det konceptet, om man nu tänker så, är att vi liksom bedömer någonting på ras.
Exakt, ja, precis. Du drar mig hörnen åt sig.
Ja, det är lite ofräscht. Men jag förstår också, men det finns ju alltid två sidor.
Exakt. Men och det var ju då mycket jaktgubbar i liksom jaktkepsar, men det fanns också några som man såg var rena utställningsmänniskor. Det såg man då på att de har kavaj.
Ja.
För att de har klär upp sig lite inför liksom inför det här. Och sen har de också, man får som en nummerlapp.
Mm.
Som man klämde fast med en klämma i jackan. Då har de här proffsen har en egen liten plastficka. Som de sätter på armen. Så de har liksom med sin egen grej som de sätter sin nummerlapp i på armen. Och sen har de också, vilket låter helt sjukt, men de har små vagnar med hundarna i.
What?
Alltså som en liten en mobil hundkoja på hjul. Och då så berättade någon så här att när det är så stora internationella hundutställningar, då kan det vara att de har, du vet, som ett tåg med sådana här vagnar. Ja. Det är sex hytter liksom. Alltså som ett pendeltåg. Och så sitter hundarna i, och så får de, jag vet inte varför de inte går på marken. Jag vet inte.
Nej.
Och så finns det jättemycket trick för, de håller på så här, om att man går och hämtar hunden precis innan den ska in i ringen. Först visar man ringen för hunden så att den känner in stämningen, och sen tar man bort den därifrån och så får den ligga i bilen, och så ska den komma ut igen och så ska den vara liksom taggad, för att då ser den ut som att den bröstar upp sig mer och så här. Så det finns liksom jättemycket olika grejer man kan hålla på med. Ja, men borsta och föna och allt det där såklart.
Ja.
Så var det inte så mycket på den här utställningen, men man kunde liksom, man kunde känna den stämningen ändå, att det var så här lite nervöst och då folk är på. Jämthundar är lite noga med hur svansen ska se ut. Alltså den ska vara knorr, men den ska inte vara för tight, och den ska ligga liksom lite på sidan, på ner på benet. Det var det enda som min hund, spoiler alert, då fick inte perfekt på. Det var svansen. Den skulle kunna ligga mer på låret.
Ja.
Så då man såg folk som hade då, det var en hund i ringen som fick kritik för att den hade för hårt rullad svans till exempel. Då såg man ganska många ägare som började dra lite i sin hunds svans för att liksom piffa till den för att de ska gå in.
Nej.
Vet inte om det hjälpte. Men sen är det liksom 1000 olika klasser. Det var tikar och hanar är separat, så då är det först så här: juniorhane, unghundshane, jaktklass. Det är för hundar som redan har gått jaktprov.
Okej.
Där får ni, jag kan ju minnas fel, så ni får bara, om ni har fel får ni mejla.
Ja.
Och sen var det öppen klass. Och sen så är det samma för tikarna. Så vi kom dit liksom, typ när det började, jag och uppfödaren då, Inge, som jag har köpt hunden av. Men sen efter 5 timmar tror jag att det var min tur i...
Åh, herregud.
Och in i ringen. Så man var ju liksom, man var ju rätt mätt på hundutställningen. Och parallellt då pågår, det fanns en ring där, ring 1 där jämthundarna var. Sen fanns det också ring 2, där var det gråhundar och laikor. För det här var då en älghundsutställning. Alex The Mauler, som vi ju känner, han var där och ställde ut sin karelare var det också.
Jaha.
Han ställde ut sin karelare, den unga som heter Hulken.
Coolt.
Som är son till hans andra hund Hugo.
Ja.
Men också blir liksom lite, man blir som lite nervös för att det är en så konstig grej.
Och du blev nervös?
Ja, men lite, alltså inte innan, men precis innan jag skulle gå in så kände jag lite så här.
Ja.
För det är också en grej som de måste kunna, det är att de måste trava. När man går in och så springer man runt i ringen så här.
Ja.
Och då ska de trava på vänster sida om en, på insidan om en. Man springer mot sols.
Utan koppel?
Nej, men Det skulle bli mycket älgjakt runt Tierp. Herregud. 78 lösa jämthundar. det var med koppel. Och det där, vi skulle hålla på att öva på det där. Vi hade provat det en gång hemma. Och vi har också gjort upp att Britta skulle springa med Kerstin i ringen.
Mm-hmm,
mm-hmm. Vi skulle åka hela familjen på det där. Men sen på morgonen när vi skulle åka så var barnen så trötta. Så då bestämde vi att jag skulle åka själv. Så det var också lite nervöst det. Jag hade inte, jag liksom aldrig börjat tänka på att jag skulle springa med hunden.
Nej.
Så det fick jag hålla på att tänka på.
Sprang du vanligt eller körde du också hopplasteg eller tölta, vad heter det?
Nej, men jag har ju svårt att liksom hålla låg profil i de där sammanhangen. Alltså det är ju som en yrkesskada lite. Så jag springer liksom... Kanske jag springer väl lite ivigare än de andra för att jag tycker att det är som kul att showa lite.
Ja,
eller så här.
Ja.
Men någon som hade fotat mig, då ler jag jättestort. Det var ju bara jag som såg ut att ha kul. Men då, Kerstin var då, hon är 15 månader, så hon tävlade i unghundsklassen.
Mm.
Som är från 15 månader till 2 år tror jag. Hon hade också kunnat gå som junior, men för det är upp till 15 månader. Och jag kommer inte ihåg hur många hundar vi var i den gruppen, om det var 5 kanske.
Mm-hmm.
Det minns jag inte. Då hade jag fullt upp med att tänka på att jag skulle springa och inte snubbla. Men och då springer man först allihopa. Och sen går man in en och en. Och så de mäter också mankhöjden på hunden. För det är också en sån här rasstandard. Att de inte får vara för små eller för stora. Eller. Och så när man har sprungit själv springer man först ett helt varv. Och sen springer man tvärs över. Bara för att de ska få se rakt framifrån och rakt bakifrån när de springer liksom. Och sen så ställer man upp sig och då kommer domaren fram och pratar i mikrofonen och säger så här: utmärkt storlek, fin rygg, bra öron, godkänt bett, fin vinkel i bakhasorna. Alltså grejer som man liksom inte har någon aning om att de kunde ens bedömas.
Nej.
För när jag tittar på Kerstin så tänker jag så här, gud vilken gullig hund. Och jag ser... att hon ser snygg ut liksom. Jag kan säga att hon är snygg. Men jag vet ju inte om hon har liksom rätt vinkel i bakbenen.
Nej, jag förstår.
Men det hade hon tydligen. För hon fick då får man också betyg liksom på studs. Så då man drar det liksom i röven på medan man är i ringen så hon. Då fick jag det som heter, först är det excellent. Och då är det finns very good, sufficient i lägsta. Good, very good. Och sen excellent tror jag.
Ja.
Och excellent är det som det finaste. Och sen CK då. Det är champion-kvalitet.
Oj, är det bättre än excellent?
Ja, det är liksom... Om man har champion-kvalitet, då kan man sen bli... Om man får 3 sådana på utställningar, då blir man utställningschampion.
Ooh.
Och om man då gör 3 bra jaktprov så blir man dubbelchampion. Och det är liksom det finaste en sån här hund kan bli.
Åh, herregud.
Och då är det sen jättelätt att sälja valparna och ja, du vet.
Ja, ja.
Kerstins mamma är dubbelchampion, fast i Finland har hon blivit det.
Ja.
Men så det, var, det här med det CK, championkvalitet, det var en rosa rosett som man fick. Så det var, det var extra fint. Och då blev Inge uppföraren så här jätteglad. Och,
ja,
och det blev som, alltså, som glad stämning. Och då blev jag jätteglad också. Ja. Hela grejen med utställningen är ju så här, när jag kommer dit så tänker jag så här, vad är det här? Men när man är där... Då känns det ju viktigt liksom.
Ja,
i alla fall. Sen fick man då gå av där jag vunnit unghundsklassen. Och då får man sen komma tillbaka till slutstriden. Som är med de som har fått excellent i valp, juniorklassen, unghundsklassen och jaktklassen och öppen klass.
Ja.
Och då får alla de finaste hundarna gå in i cirkeln och göra om samma procedur en gång till. Och då fick vi, då kom vi kom sist i den. Så vi kom 6 totalt av alla jämthundarna som var med.
Mhm.
Men det känns ju ändå jätte lyckat liksom.
Ja, vilken upplevelse som du inte hade innan den dagen.
Ja, men exakt. Jättekul. Och så jättekul också att få göra jaktprov.
Ja.
Det känns ju superspännande. Nu känns det ju kanske liksom... Jag har inte riktigt kommit igång än. Men det ska bli kul att släppa den nästa vecka på älgjakten. Och så,
ja, vad kul. Men hon vet vad hon ska göra. Har vi kommit så långt med Kerstin, eller?
Peter Ekström brukar ju säga så här om unghundar, att det här pratade vi lite om i förra podden, men att de går ju på instinkt i början. Alltså de tänker inte ut vad de ska göra, utan de är mer så här: åh, en älg! Och så skäller de.
Ja.
Men det man vill åt är att hon ska, när jag släpper henne, ska ju hon tänka så här: undra vad älgarna är. Och där känns det kanske inte riktigt som vi har hamnat ännu. Det är ganska mycket annat. Mm. Mm. Men hon har ju skällt det flera gånger. Så hon, man, jag vet ju att hon kan det. Och att hon har liksom dådkraften och modet och liksom lusten att skälla älg. Det är inte ett problem. Men det känns mer, när jag släpper den känns det mer som att hon är glad för att vara lös.
Och jag och Kerstin kommer vara på samma nivå till nästa vecka. Så.
Ja, men det är precis. Åh,
undra vart det finns älg. Undra vart det finns älg. Och sen bara, åh, en älg! Eller jag vet inte.
Det där kommer Kalle, bli, Kalle. Det tycker jag är liksom vår... premissen för vår film vi ska göra.
Ja, ja.
Alltså är Lars och Kerstins första älgjakt.
Fan, vi kommer att bonda bra. När man är ny och man känner sig lite så här i ett sammanhang, då söker man ju så gärna till likasinnande.
Exakt.
Jag och Kerstin kommer ju sitta som två nybörjare där, bara prata om våra problem och reflektioner.
Alltså gå nervös, skita ihop och så här.
Ja, men det är lite så. Gör alla samma misstag, fel första dygnet och hela den biten. Du, apropå där då, vi har inte jättemycket tid kvar. Men här kommer en fråga till dig, vi hinner någon minut till. Hur ser din packningsprocedur ut? Eftersom du vet att ni ska åka på lördag och vi har idag onsdag.
Jag började faktiskt idag med att packa ur packningen från förra gången när jag var uppe och jagade älg för 3 veckor sedan i bilen.
Jag visste att du skulle säga.
Så det tänker jag är ett första steg. Ja, att man liksom inventerar lite vad man hade med sig sist.
Mm, precis.
Och sen brukar jag göra så att jag gör ett ryck på slutet. Jag har provat det där och har liksom en hög som jag lägger grejer i vart efter under veckan, men det blir för stökigt hemma hos oss, vi bor för litet för att ha den lyxen. Ja. Så jag brukar liksom, jag kör liksom en timme när jag bara går runt och river ihop allt. Just och sen det. Så brukar jag också hålla på så här, jag tänker på det innan och sen så, när jag kommer på någonting som känns lätt att glömma,
ja,
alltså du vet, som jag kanske har glömt någon gång eller som inte känns självklart, typ kängorna kommer jag inte att glömma, har jag liksom, de har jag alltid när jag jagar, men däremot så här, sovsäck.
Ja.
Det är en sån här grej som jag har glömt förut och det är så jävla tråkigt att glömma. Så då skriver jag upp det i anteckningen i telefonen. Så då har jag en lista med så här, obs, glöm inte de här grejerna.
Ja, men vad bra. Jag gör lite samma sak, jag går och tänker på det. Och så ibland kommer jag ihåg så här väldigt extraordinära saker som nu att jag ska ta med en förlängningsladd, en skarvkabel. Så att vi kan ladda kamerabatterier och allt, för det finns ju ingen ström eller någonting där uppe. Och då tänkte jag på den gången jag åkte från Kalix. Det här måste jag komma ihåg. Och i 9 gånger 10 så kommer jag absolut inte ihåg det och glömmer det. Men det går när jag kommer hem. Så bara, just det, så kom jag på en grej.
Men du skriver upp det i telefonen då. Jag har ett sånt dokument. Jag brukar, glöm inte dokumentet.
Ibland gör jag det om det är viktigt. Men jag utmanar mig lite själv också. Att pressa mig att jag ska komma ihåg sådana saker. Först kommer jag bli så beroende av att skriva upp det. Då kommer jag ju liksom glömma huvudet om det inte står i anteckningarna.
En grej som jag känner när jag börjar bli äldre. För jag har alltid haft ganska lätt för att komma ihåg saker. Men nu glömmer jag nästan allting. Så nu har jag så här att om jag ska komma ihåg någonting, en kod eller en grej eller så här, att jag tänker så här, nu ska jag komma ihåg det här, nu sätter jag fast det i huvudet.
Så måste jag också göra.
Alltså jag måste göra så noga för att det ska fastna nu för tiden, för att jag ska jävla...
Och de få gånger jag är helt bedrövlig på att komma ihåg namn, det är inte för att jag är ointresserad eller någonting, men då, de gånger jag kommer ihåg det, då är jag precis som du säger, att när jag hälsar på där, hej, jag heter Lars, och så säger du, jag heter Kalle, så bara, då tittar jag på det och tänker så här, Kalle, det här är Kalle, nu limmar jag fast det.
Ja, exakt.
Då finns det chans att jag kommer ihåg det.
Det där är ju... Det och de här gubbstönarna man gör när man sätter sig i bilen. Det är väl de två grejerna som jag känner att det är ett tecken på att man blivit äldre.
Och ni ska ju åka våldsamt långt bil.
Och hur långt har ni till marken?
Nej, men vi har inte jättelångt. 25?
Ja, vi är ju 125. Alltså, Lillove skickade så här. Han kommer från Övik.
Ja.
Så han frågade om vi skulle sova där på vägen upp.
Ja.
Och det hade vi snackat om innan, så det låter ju jävligt bra att sova hos hans föräldrar så här.
Ja, världens trevligaste för övrigt.
Verkligen. Men då sa han också att det är halvvägs. Så vi kör till Övik, det är så jävla långt.
Men hur många bilar tar ni?
En.
På 3?
Ja.
Alltså ni kommer inte ens få plats med...
Ja, det får lösa det. Vi har ju också 4 hundar, så det kommer ju vara helt fullt på hundar i hundskåpet.
Och alla grejer.
Men jag har ju en sån här Rhino Rack på taket. Alltså som en stor plattform på taket. Så där kan vi packa ganska mycket.
Ja, men det...
Och sen har jag ju lastbågar på hundkoskåpet också. Så ska kunna ha en takbox där.
Just det.
I värsta fall. Vi får se lite. Men vad fan, så mycket grejer behöver man inte med sig.
Nej. Det löser sig.
Jag har också en jättestor, alltså när du sa att du skulle ladda grejer. Jag har ju som en powerbank som är som en väska.
Visst tar du med den?
Jag tar med den.
Visst vet om att jag också är lite avundsjuk på den där?
Det kan jag förstå.
För att jag har googlat dem där. Och så har jag slagit så tanken bara, helvete vad mycket kräm det är de där.
Ja. Ja.
Och de är ändå så pass portabla och att de håller så länge.
Alltså jag laddade i telefonen då när jag var och jagade sist, alltså flera dagar, men jag laddade varje dag då. Det är typ så här 96% kvar i.
Ja, men jag kan ju ladda typ MacBook Pro flera gånger på den där och liksom massa stora batterier.
Det är Dometic som gör den. Så får de lite reklam i podden.
Dometic, vi tar mitt telefonnummer.
Det måste de ha, annars får ni fråga mig efter det.
Och vi tar ju med också ett litet, vad heter det, aggregat.
Så vi kan... Ett litet elverk.
Vi vet om att det är onsdag, då, torsdag, fredag, lördag. 3,5 dag syns vi. Kommer du också ihåg förr i tiden när vi sa det här, när vi startade Toppenjakt? Att syftet med det hela var ju att få en liten härlig färgklick i vardagen och göra mäktiga saker tillsammans.
Nu ska vi göra det.
Nu ska vi göra det.
Alltså en riktig drömjakt ska det bli.
Det blir magiskt.
Och jag längtar jättemycket. Jag har nog aldrig längtat så mycket till en jakt. Jag vet inte vad det är. Jag känns som att jag behöver det här. Komma bort. Jag missar ju björnjakten också. Det är väl det att jag känner att liksom, det var länge sedan. Det var
ja, men och jag behöver också det. Det blir typ första gången jag jagar i år. Vi har haft så sjukt mycket, vilket har varit jättehärligt. Supermycket fotboll. Jag är lagledare och min fru är ju tränare för ett andra dotterns lag. Så det har varit jättemycket fotboll. Vilket har varit fantastiskt. Men den fotbollen håller ju på ganska länge nu för tiden in på höstsäsongen.
Ja.
Men nu är den över. Egentligen skulle vi bort den helgen, men det blev inställt. Så nu kan vi börja fokusera. Så för mig känns det också superhärligt att komma iväg, komma ut.
Fan vilken jävla, jag vill bara säga. Jag fattar att, alltså jag tycker det låter, alltså, det låter som en väldigt stor uppoffring det där fotbollslivet.
Ja.
För det bygger ju på att det finns sådana som ni som
ja, som styr upp verkligen, det. Verkligen. Speciellt också om du är en liten förening. Det står ju och faller med föräldrars ideella insats i det hela. För att ge barnen där. För att, för att barnen tycker att det är jättekul att ha det där. Alltså, och jag kommer ihåg själv att jag har haft det i mitt liv är ju sån tillfredsställelse.
Men ni ser väl också som en investering? Alltså ni tänker väl att barnen ska bli fotbollsproffsen?
Precis, att det ska betala.
Köpa hus i Marbella till er.
Ja.
Blir sjukt besvikna om de lägger av.
Pappa kan sitta på en veranda i Spanien.
Exakt.
Bara därför vi gör det.
Ja, men grymt. Du, stort tack för idag.
Ja, tack Kalle.
Tack för att ni lyssnar. Så himla mysigt. Det finns ju en björnjaktfilm att kolla på YouTube om ni inte redan har sett den. Som är jättehärlig. Fan vad mysigt det är när de filmar sig själva.
Ja, visst är det mysigt.
Alltså de är så jävla gulliga.
Och vi har ju inte heller pratat om det, du och jag. Blicken när Pang Anders och Jens... Jag var tvungen att lägga hjärtgrafik på det.
Så himla fint.
Det finns alltså uttryck. Ingen tittar på dig som Anders.
Alltså hitta någon som tittar på dig som Pang Anders tittar på Lill-Ove.
Ja, där är den.
Följ oss på Instagram. Toppenjakt heter vi där. Och prenumerera på YouTube. Och ja, men köp... Det finns ju merch också, eller hur?
Just ja.
På bearskin.se.
Ja, de är ju jättesnälla och hjälper oss med logistiken där.
Då kan man köpa massa snygga t-shirts. Den här bärs med sidovagn har väl kommit in igen va?
Ja, påfyllt på lager i bra storlekar.
Så det är bara att gå in och köpa. Och kepsar finns säkert också. Och Mount Rushmore-tröjan finns. Den är ju väldigt prisvärd nu för tiden också.
Ja, jag tror det. Och vet man inte riktigt vad Mount Rushmore är så kan man ju googla det tillsammans med den snedvridna kartan på Grönland.
Ja, alltså kolla in kartan på Grönland. För det är... Så jävla sjukt.
Vi, kort sidnotering också, vi pratade på morgonfikat här. Att nästan alla ungdomar idag googlar på TikTok eller Instagram. Alltså de googlar inte på Google.
Vad betyder det?
Att, om jag säger googla en sak, hur gör du då Kalle?
Ja, då kollar jag på, då går jag på Google. De skriver det i sökfunktionen på TikTok menar du?
Ja, där googlar de saker.
Jävla omständligt. Måste kolla på någon jävla amerikansk idiot som berättar för dig istället för läsare.
Ja, det var en liten sidnotering. Men googla på våran t-shirt och googla på Mount Rushmore och på Grönland och på våran YouTube-kanal och allt möjligt.
Ha så kul på Google! Det var så en vecka. Puss och kram,
hej då! Hej, hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.